We're gonna walk down to the Capitol.
Just då blev det tydligt att demokratins kanske viktigaste funktion inte är att alla blir nöjda, utan att också den som förlorar till slut går därifrån utan att dra vapen.
Because you'll never take back our country with weakness.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukkotikki.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum leap.
Salto quantico.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs? Bekant citat från den svenska rikskanslern Axel Oxenstierna. Eller för att citera en annan stor statsman, Winston Churchill. Demokratin är den sämsta styrelseformen, bortsett från alla de andra. Man kunde ännu fortsätta med att citera författaren Douglas Adams. De som är mest intresserade av att styra över andra varelser är de som är minst lämpliga att göra det. Ingen som lyckas bli vald till president bör på några som helst villkor få ta jobbet. Men det är kanske att ta i en aning, för någon måste ju bestämma, eller hur? Jo, men hur? Monarkier förfaller till tyranni, aristokrati till oligarki, demokrati till pöbelvälde eller populism. Skrämmande ofta åtminstone. Monarkier, aristokratier, demokratier, diktaturer och teknokratier har alla lovat ordning, rättvisa eller handlingskraft. Och alla har haft sina sidor, men alla har väldigt ofta varit med om att gräva sin egen grav till slut. Men jag menar, på något sätt måste vi ju styras, som sagt. Eller? Nå, välkommen till Kvanthopp i alla fall, där vi ska ta en titt på de populäraste styressätten genom tiderna och jämföra deras fördelar och nackdelar. Mitt namn är Markus Rosenlund. Föreställ dig landet mellan Eufrat och Tigris för mer än 4,5 tusen år sedan. Ingen nation här ännu, inga gränser i modern mening, bara ett platt och lerigt landskap där floderna både ger liv och hotar det. Här växer de första verkliga städerna fram, ur bevattningskanaler, sädesmagasin, tempel och handel. Och med städerna uppstår också ett nytt problem. När tillräckligt många människor lever tätt tillsammans räcker det inte längre med släktband, lokala hövdingar eller muntlig sed. Någon måste hålla ihop helheten. Någon måste samordna arbetet, försvara murarna, fördela spannmålet och tala med gudarnas auktoritet när världen känns osäker. Det är här kungamakten börjar skymta fram. De första kungarna i Mesopotamien var alltså sannolikt inte bara krigsherrar. De var organisatorer, domare, kultfigurer och maktens knutpunkter helt enkelt i samhällen som plötsligt hade blivit för stora för att kunna styras som byar. För mesopotamierna var kungamakten framförallt en ordnande kraft som gjorde stadslivet möjligt. för första gången. Men vem var världshistoriens första kung som vi har någorlunda säkra belägg för? Jo, hans namn är Enmebaragesi, kung av Kish, omkring 2700 före vår tideräkning. Han brukar räknas som den äldsta mesopotamiska härskare som kan bekräftas med autentiska inskrifter. Det betyder inte att han var den första kungen som någonsin levde, men att han är den första som verkligen börjar stiga ut ur legenden och in i historien. Det intressanta är alltså kanske inte bara vem Enmebaragesi var, utan varför han överhuvudtaget behövdes. Kungamakten uppstod sannolikt i jordbrukets spår, när människor blev bofasta, när de började odla marken, lagra överskott och bygga större samhällen. I den här världen uppstod nya problem som nomadiska eller småskaliga jägar-samlargrupper inte hade i samma utsträckning. Bevattning, fördelning av odlingsjord, markkonflikter, överlag det här med vem som ägde vad, nu när vi ägde stuff. Någon eller några behövde börja samordna allt det här. Men det är viktigt att vara tydlig här. Jordbruk leder inte automatiskt till kungar. Först kommer bofasthet och jordbruk. Sedan byar, sedan mer komplexa samhällen. Snarare än att kungamakten uppstod omedelbart så fort som någon började odla någonting. Men jordbruket fanns i bakgrunden ända från början. Just i Mesopotamien ser man ganska tydligt hur det kan ha gått till. De tidiga civilisationerna växte fram i flodernas alluvialjord, alltså de bördiga markerna som kantar floder. Där som översvämningarna har fört med sig slam som hopas till näringsrika jordlager. Det är ofta just det här som har gjort floddalar så viktiga i historien. Nilen i Egypten naturligtvis, Eufrat och Tigris i Mesopotamien, Indus och Ganges i Sydasien. Floderna gav oss jordbrukaren och jordbrukaren gav oss kungen eller faraon. Men okej, låt oss titta på kungamakten genom de kritiska brillorna. Vilka var och är kungamaktens största svagheter? Nå, i ett nötskal var det att för mycket hängde på en enda människa. Om kungen var klok, handlingskraftig och rättvis kunde systemet fungera ganska väl till och med. Men om han var grym, inkompetent, paranoid eller bara motvilligt född till uppgiften så ja, då kunde hela samhället dras med i fallet. Arvmonarkin löste alltså problemet med vem som skulle efterträda, men gjorde det genom att överlåta statens framtid åt blodslinjen. Det var ett lotteri, kort sagt. En annan nackdel var att kungamakten lätt blev godtycklig. När makten samlas hos en person, finns alltid risken att lagen böjs efter härskarens vilja istället för tvärtom. Det låter väldigt bekant det här fortfarande. Only the fake news could come up with that one, so I... Det blir svårt att kontrollera makten helt enkelt. Svårt att rätta misstag och farligt att säga emot. Hashtag no kings.
I'm your king.
Well, I didn't vote for you.
You don't vote for kings.
Well, how did you become king then?
Dessutom skapade kungamakten ofta ett problem med legitimitet. Varför ska just den här familjen styra över alla andra? Så länge svaret är religion, tradition eller svärdsmakt kan systemet hålla. Men när fler grupper i samhället börjar kräva inflytande, då blir det svårare att acceptera att makten är en ärvd egendom.
Well, I am king. Oh, king, very nice. How'd you get that, eh?
Och där någonstans börjar aristokratin skymta fram som nästa lösning. Istället för att låta all makt samlas hos kungen började man tänka att makten kanske borde fördelas på lite fler än en typ. De rikaste jordägarna, de mest krigsvana, de äldsta släktarna, de som ansågs ha erfarenhet, bildning och tyngd. Låt dem slå sina kloka skallar samman. Aristokrati betyder ju bokstavligen de bästas styre. Patricierna i det tidiga Rom är ett bra exempel på aristokratistyre i praktiken. Efter att kungarna störtades omkring år 509 före vår tideräkning blev Rom formellt en republik. Men makten den hamnade långt ifrån folket i allmänhet och i praktiken. Den togs istället över av patricierna, alltså de gamla privilegierade släkterna. Patricierna utgjorde en aristokratisk elit som hade särskild tillgång till ämbeten, religiösa funktioner och politiskt inflytande i Rom. Det intressanta är att de visar hur ett samhälle kan lämna kungamakten utan att för den skull bli demokratiskt. Makten bara flyttade från en kung till ett fåtal mäktiga familjer.
You're fooling yourself. We're living in a dictatorship.
Tanken var alltså att staten skulle styras av de främsta, de mest ansedda och erfarna. Det gav säkert en viss stabilitet, men det skapade också ett nytt problem. De som stod utanför eliten, plebejerna, de började kräva rättigheter och inflytande. Aristokratin blev med andra ord ett slutet system som bäddade för konflikter. Det var också aristokratin som fick folk att tänka den riktigt omstörtande tanken. Om makten inte borde sitta hos en kung och inte heller hos de få, varför inte hos medborgarna själva?
What? I told you, we're an anarcho-syndicalist commune. We take it in turns to act as a sort of executive officer for the week.
Det är där vägen mot demokratin börjar. Det är en häpnadsväckande radikal tanke, farlig på samma gång. Och stället där det hela först tar fart är ju förstås Grekland. Eller snarare Aten faktiskt. Att det hela omfattade en enda stadsstat snarare än ett helt land i modern mening säger kanske någonting om hur begränsat projektet var till en början. Demokratin i Aten uppstod hur som helst inte därför att någon en dag fick en lysande idé om folkstyre, utan därför att det gamla systemet höll på att köra fast. Från början styrdes Aten av kungar och senare av aristokratiska släkter. Makten låg hos ett fåtal rika familjer medan många småbönder drogs ned i skuld. Och i värsta fall kunde de förlora både jord och frihet. Det här skapade djupa sociala spänningar. Staden behövde helt enkelt ett nytt sätt att hålla ihop. Ett första viktigt steg togs av lagstiftaren Solon i början av 500-talet före vår tideräkning. Han avskaffade skuldfångenskapen och försökte lätta på konflikten mellan rika och fattiga. Han öppnade också systemet en aning så att fler fria män fick en roll i staten. Men det här var ännu inte full demokrati. Snarare ett försök att lugna en kris, att släcka en brand. Ja, sen följde en period av tyranni, alltså envälde, under Peisistratos och hans efterföljare. När det styret föll blossade maktkampen upp på nytt. Det var då Kleisthenes, omkring år 508 före vår tideräkning, som genomförde de reformer som brukar ses som demokratins verkliga genombrott. Kleisthenes ritade i praktiken om det politiska Aten. Gamla släktnätverk försvagades, medborgarna delades in på nya sätt och folkförsamlingen fick större betydelse. Tanken var att makten inte längre skulle vila på börd utan bredare på medborgarna själva. Det som sen växte fram var en direkt demokrati. Fria manliga medborgare kunde samlas och rösta direkt om krig, lagar och politik. Många ämbeten tillsattes genom lottning just för att minska de rikas och mäktigas grepp om staten. Så i ett nötskal var den grekiska demokratin egentligen en krislösning. Den växte fram därför att kungamakt och elitstyre inte längre räckte till. Men det var fortfarande en mycket begränsad demokrati, eftersom kvinnor, slavar och invandrare stod utanför. Så ska vi dela ut poäng till den antika demokratin som styrsätt så får den 12 poäng på en punkt som gäller än i vår tid. Demokratins styrka är inte att folket alltid har rätt utan att makten kan bytas ut utan blodbad. Det här är kanske demokratins största uppfinning och bästa trumfkort i ärmen. Inte representationen, utan ritualen. Att en valförlust inte måste sluta i inbördeskrig, utan i ett tal, en ceremoni och en ny regering. Start making a list, put all those names down, and we start hunting them down one by one! Och just därför var upploppet den 6 januari 2021 i Washington DC så laddat.
They've got the gallows set upside this Capitol building. It's time to start fucking using them.
Vad som hände då var att världen fick se vad som händer när någon försöker bryta den ritualen.
And after this, we're gonna walk down and I'll be there with you.
När själva maktskiftet, den här traditionellt väldigt vardagliga demokratiska riten, som helst ska kännas nästan tråkig, plötsligt blev våldsam och kaotisk.
We're gonna walk down to the Capitol.
Just då blev det tydligt att demokratins kanske viktigaste funktion inte är att alla blir nöjda, utan att också den som förlorar till slut går därifrån utan att dra vapen.
Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Den moderna demokratin har haft en tendens att börja upplevas som trög, splittrad, pratig och oförmögen att hantera kriser. Och då dyker en gammal frestelse upp igen. Längtan efter någonting enklare, någonting rakare, någonting som skär genom käbblet och bara får saker gjorda. Någonting som makes things great again. Det är i det ögonblicket diktaturen träder fram. Sällan först som monster. Nästan alltid som löfte om ordning och handlingskraft. Om slut på förvirringen. om en stat som äntligen kan tala med en enda röst och röra sig i en enda riktning. Där demokratin säger vänta, utred, förhandla, rösta, säger diktaturen nu. Och det är just därför diktaturen kan vara så lockande. I tider av ekonomisk kollaps, social oro, krig eller politisk upplösning kan den starka makten framstå som ett botemedel, nästan som kirurgi. Smärtsam, kanske jo, men nödvändig. Ett samhälle som känner sig hotat börjar ofta drömma om beslutsamhet, mer än om frihet. Det skulle vara ohederligt att inte medge att också diktaturen har verkliga styrkor, åtminstone på ytan och ofta på kort sikt. Den kan mobilisera snabbt, den kan bygga vägar, rusta arméer, omorganisera ekonomier och driva igenom gigantiska projekt utan att behöva vinna varje argument i insändarspaltarna eller vänta på nästa val. Men priset stiger snabbt. För när makten samlas hårt hos en ledare, ett parti eller en liten krets, då försvinner inte bara motståndet. Också faktagranskningen försvinner. De där irriterande rösterna som i fria samhällen sinkar besluten är ofta samma röster som varnar för katastrofer innan de inträffar. I en diktatur lär sig människor snart att det kan vara farligt att säga sanningen uppåt. Då börjar lägesbilden förvrängas. Då börjar ledaren leva i ett rum fyllt av yes-män, där alla nickar, alla bekräftar, alla rapporter blir vackrare än verkligheten. Och då uppstår diktaturens kanske farligaste svaghet. Den kan vara mycket handlingskraftig när den vill, men allt sämre på att förstå vad den faktiskt sysslar med. Plus att makten ju naturligtvis är farligt förförisk. Makt korrumperar. Absolut makt korrumperar absolut, som Lord Acton sa det 1887. Med andra ord, demokratin är långsam, bullrig och ofta förnedrande i sin öppenhet. Men den tillåter misslyckanden att bli synliga. Diktaturen försöker sopa misslyckanden under mattan vid varje tillfälle. Och ett samhälle som inte får se sina egna fel lär sig till sist inte heller någonting av dem. Eller att rätta till dem. I vår egen tid har makten blivit både synligare och mer osynlig på en och samma gång. De gamla styressätten är lätta att föreställa sig och nostalgisera kring. En kung på en tron, ai ai. En romersk senat i sina tågor. En diktator på en balkong. Men det moderna samhället, det styrs ofta på ett väldigt annat sätt. Genom någonting betydligt gråare, tystare och mer utspritt. Aj, hur då? No, med hjälp av blanketter, ämbetsverk, regelverk, domstolar, myndigheter, expertutlåtanden, prognoser, kommittéer, centralbanker, internationella organ. Välkommen till EU, mottagare av Nobels fredspris 2012. Också teknokratin som styressätt uppstår av ett skäl. Moderna samhällen är så ofattbart komplexa att de inte kan styras enbart genom folklig vilja eller politiska tal. Någon måste kunna hålla reda på elnät, vaccinkedjor, räntor, flygsäkerhet,
vattenrening,
pensionssystem
och smittskydd.
Någon måste förstå tabeller,
modeller,
logistiken och de tekniska beroendena. Det funkar inte annars, hur mycket vi än vill det. Eller hur, Elon Musk?
How awesome! And we're gonna take Doge to Mars!
När samhället växer och förtätas räcker det inte längre att vara populär eller ha ett smort munläder.
How awesome!
Någon måste också veta vad han eller hon talar om och gör. Här finns en verklig civilisatorisk styrka. Byråkratin gör staten mindre beroende av enskilda personer. Om kungen dör eller regeringen faller fortsätter ändå posten att delas ut, skatterna att samlas in och sjukhusen att fungera. Det moderna samhället får med andra ord en sorts tröghet, ett maskineri som bär vidare också när politiken skakar. Och teknokratin tillför någonting annat lika viktigt på samma gång. Respekt för kunskap i mötet med komplexitet. Det här är min favorit faktiskt. Vissa problem låter sig faktiskt inte lösas genom bara slagord. Man måste veta någonting om någonting också. Nå jo, men inte heller här blir det fulla poäng åt teknokratin och byråkratin. Långt ifrån faktiskt. Ju mer makt som flyttar in hos expertpaneler och institutioner, desto lättare blir det för vanliga medborgare att känna att makten glider dem ur händerna. Besluten fattas visserligen i de vanliga medborgarnas namn, men ofta på språk som de inte själva talar. Med termer och modeller och procedurer som kan vara fullt rationella, men som också gör att politiken känns väldigt avlägsen. Och just där ligger teknokratins stora svaghet alltså. Den kan vara kompetent, men den har svårt att skapa värme. Den kan vara rationell, men inte alltid legitim i människors ögon. För människor vill inte bara att samhället ska fungera. De vill också känna att de är delaktiga i det. Att de blir hörda. Att staten inte bara optimerar deras liv som ett ingenjörsproblem. Det moderna samhället blir därmed en märklig hybrid, formellt styrt av demokratin, praktiskt beroende av byråkratin och i komplexa frågor ofta lutande mot teknokratin. Politikerna lovar, men tjänstemännen verkställer i kulisserna. Folket röstar, men domstolar tolkar lagar. Centralbanker justerar räntor och myndigheter sätter gränser och folket rättar sig efter alltsammans. Ja, folket knorrar som det alltid har gjort. Annat var det förr, sablars EU. Men kanske det skulle vara smartare att se framåt istället. Hur borde vi då låta oss styras? Finns det något på riktigt vettigt alternativ till demokratin? Tja, många sådana har föreslagits, men de flesta är i praktiken inte seriösa ersättare till demokrati, utan mera försök att lägga plåster på dess svagheter. Ett klassiskt alternativ är epistokrati, alltså tanken på att de mer kunniga borde ha större politiskt inflytande än de okunniga. Det här kan betyda röstviktning, kunskapstest eller expertstyre i någon form.
We won with poorly educated. I love the poorly educated.
Lockelsen är ju uppenbar här. Om väljare ofta är dåligt informerade, tribalistiska eller lätt manipulerade, Varför ska alla ha exakt lika mycket att säga till om? Den här kritiken har fått ny kraft i modern politisk filosofi, bland annat genom den amerikanska professorn Jason Brennan. Men invändningen här är nästan lika stark som lockelsen. Så snart man börjar sortera medborgare efter, inom citat, politisk kompetens, uppstår frågan vem som sätter ribban, vilka kunskaper som räknas och hur man undviker att systemet i praktiken blir ett snyggare namn för elitvälde. Ett annat förslag på demokrati 2.0 är lottning, eller sortition, alltså att vanliga medborgare väljs ut genom slumpen till olika medborgarråd eller medborgarförsamlingar. Det låter radikalt, men idén är urgammal och har fått nytt liv på sistone. Tanken är alltså att val ofta premierar politiska lobbare, karriärpolitiker och medievant folk, medan lottning kan ge en mera representativ blandning av vanliga människor. OECD har samlat hundratals exempel på såna här medborgarförsamlingar och menar att de ofta fungerar bäst just där den vanliga politiken kör fast i svåra, långsiktiga frågor. Särskilt när deltagarna får tid att tänka, när de får ordentlig information och ett uppdrag som faktiskt spelar någon vettig roll. Tänka sig. Ja, samtidigt är det här knappast en färdig ersättare för hela den demokratiska staten. Det fungerar sannolikt bäst som ett komplement, särskilt för komplexa frågor som sagt, där partipolitiken kastar upp händerna. Det har också föreslagits mer tekniska modeller som likvid demokrati. Där kan medborgaren rösta själv i vissa frågor, men delegera sin röst till någon man litar på i andra och sen ta tillbaka sin röst när som helst. Det är ett försök att förena direkt demokrati med representation. Nackdelen med det här är att systemet kan bli svårt att förstå. Lätt att dominera av mycket aktiva minoriteter och beroende av digital infrastruktur som i sig skapar nya sårbarheter. Det är en spännande idé, visst jo, men ännu inte någonting som har bevisat sig som stabilt styreskick i större skala. Så, summa summarum. Innan den där superavancerade artificiella intelligensen dyker upp som tar över som en digital kung Salomo och som en virtuell upplyst diktator, en digital Kekkonen, är det väl upp till oss att fortsätta på den nuvarande vägen. Den där vägen som är sämst, bortsett från alla de andra vägarna. Demokratin. Det blir åtminstone inte trångt på den vägen. Bara cirka en fjärdedel av världens människor bor i demokratiskt styrda länder just nu. Det här medan 9 av 10 människor i världen föredrar demokrati, enligt siffror från FN. Så kom ihåg att rösta medan du kan. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt trillar in på Yle Arenan som vanligt nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!